Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no.
Ja, nej men kul att få möta er. Jag har varit i Betlehemskyrkan idag på en konferens. Men väldigt gott att få tala här ikväll. Och jag kommer utgå från en bok. Jag har skrivit mycket böcker. Och jag har med mig några, så några kanske vill besöka bokbordet sen. Där kan man få prata med mig också om man har spörsmål så. Men lite mer specifikt så kommer jag tala ut från min senaste bok som också finns på norska. Som heter Farliga för fienden. Som handlar om den andliga kampen och hur den kan vinnas. Så ikväll ska vi tala om den andliga kampen. Men det är ett stort ämne. Och i boken så talar jag om allt ifrån djävulens ursprung till utfrielsestjänsten och andlig dömekraft. Olika sådana teman. Men idag blir det lite mer jordnära på ett sätt. Säger ni jordnära på norsk? Yes, ja men då så. Då förstår ni så långt i alla fall. Det blir Guds fulla rustning som är temat för ikväll. Som också visar hur den andliga kampen landar i vår vardag och hur vi kan få stå rustade i den kampen. Men jag tänkte ändå få ge lite sån här recap av vad Bibeln ändå har att säga om den osynliga världen. Det är inte så ofta vi talar om de här sakerna, i alla fall inte där jag kommer ifrån. Jag är uppvuxen i EFS som är ju lite som en systerorganisation till NLM i Sverige. Och jag fick väldigt lite undervisning om det här. Men jag har ju märkt att det här är ett ganska centralt ämne i Bibeln trots allt. Och någonting som jag tror att vi som kristna behöver ha kunskap om. Och en av de mest grundläggande sanningarna i Bibeln det är att det finns två parallella skapelser. Det finns en synlig värld, en synlig skapelse. Och det är ju allt som vi kan se, allt vi kan ta på, väga och mäta. Så det är hav och fjäll, det är fiskar och fåglar, det är ju planeter, galaxer. Allt det tillhör den synliga skapelsen. Och där vi människor har en särställning. Gud säger att människan är unik i skapelsen, skapad i hans avbild. Det finns ingen annan del av skapelsen som Gud säger det om. Men parallellt med det här finns det ju också en osynlig värld. Och det är ju egentligen ingenting konstigt. Gud är ju osynlig. Så att det finns en osynlig värld är egentligen ganska naturligt. Det är den synliga världen som är lite anmärkningsvärd. Men vi tillhör ju den så vi tycker det är självklart. Men den osynliga världen, säger Bibeln, den befolkas av änglar, av andeväsen. Serafer möter vi vid något tillfälle i Bibeln. Och änglarna har två uppdrag. De ska tjäna Gud som har skapat dem. De ska också tjäna oss människor. Och det kan vara det första bibelordet här ikväll. Är inte änglarna andar i Guds tjänst utsända för att hjälpa dem som ska ärva frälsningen, står i Hebreerbrevet. Så änglarna har ett sådant uppdrag. Att tjäna Gud och att tjäna oss människor. Vi som är Guds avbilder helt enkelt. Men vi får också veta att väldigt tidigt i historien så var det en stor del av änglarna som svek det här uppdraget. Uppenbarelseboken talar om en tredjedel av alla änglar som gör uppror mot Gud. Och under sin härförare, Lucifer kallar vi honom ibland. Han gjorde uppror mot Herren och fick med sig ett antal änglar. Och då blev de alla utslängda ur den himmelska världen. Och vi läser om det här i Uppenbarelseboken 12, Åpenbaringen. Att det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar stred mot draken. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog. Och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den stora draken, den gamle ormen, som kallas djävul och satan, och som förleder hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Och det är det här som är grunden för temat här ikväll. För ända sedan den här striden mellan Mikael och draken finns det en andlig kamp. Någonting vi ändå måste förhålla oss till som människor. Och i en mening är ju den här kampen redan vunnen. Inte minst den här texten talar ju om segern över djävulen. Men vi ser också att djävulen är nedkastad på jorden och sätter sin prägel på tillvaron här. Och därför så ser vi flera gånger i Bibeln hur vi varnas för eller uppmärksammas på att det finns en kamp. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka, säger Petrus. Stå emot honom, orubbliga i tron. Så det finns en andlig kamp. Djävulen är besegrad, men han verkar här på jorden. Och hur kan vi då se att den här kampen visar sig i våra liv? Ja, det finns nog flera svar på det spörsmålet. Djävulen, enligt Jesus, har kommit hit till världen för att stjäla, slakta och döda. Det är en otäck arbetsbeskrivning. Och det är precis det han gör. Och det räcker att slå på tvn en vanlig dag så ser vi på nyheterna så mycket elände i den här världen. Och allt det har ju inte med djävulen att göra. Men för mig är det självklart att vi anar också någonting av en ond makt när vi ser mörkret, inte minst krigets brutalitet. Och samtidigt så kan den andliga kampen vara väldigt vardaglig också. Den visar sig egentligen allting som vill dra oss bort ifrån fällskapet med Jesus. Allt det som förleder oss till att ge någonting annat eller någon annan vår tillbedelse, vår lydnad. Allt som vill få oss att sätta oss själva före Gud och Guds vilja i våra liv. Jag tänker att allt det också är en kamp om våra hjärtan. Och faktiskt också en andlig kamp. Och det kan ju yttra sig också ibland i att djävulen väldigt konkret ger sig på oss. Försöker sätta käppar i hjulet för oss. Inte minst när vi står inför någonting viktigt som har med Guds rike att göra. Och det tror jag är ganska många som har sådana erfarenheter. För mig var det så jag började egentligen inse att jag måste lära mig mer om den andliga kampen. Jag startade ganska mycket olika events när jag var lite yngre. Ungdomslejrar, ungefär som UL, inte lika stora möjligen. Men platser där unga människor kunde få möta Jesus. Och så märkte jag att när man gick in i sånt arbete så hände det saker. Ofta med en timing också som inte kändes helt sund. Inte helt normal. Och det kunde vara olyckor eller sjukdomsfall eller bara saker som hände väldigt tydligt kopplat till att nu skulle vi göra någonting viktigt för Guds rike. En god vän till mig som hade föräldrar som jobbade med en sommarkonferens i många år, han berättade för mig att varje sommar, veckan innan den här konferensen, hände det någonting i familjen. Det kunde vara så att kylskåpet gick sönder, att bilen inte fungerade eller att det blev bråk om någonting. På ett sätt väldigt vardagliga saker. Men hur kommer det sig att det händer just varje gång precis inför denna konferens? Jag tror att det är så vi kan ana ibland att den här kampen pågår. Någon vill sätta käppar i hjulet för oss. Och då får vi bara be om Guds beskydd. Och vi kanske också behöver mobilisera andra som är med och ber för oss. När vi står i sådana situationer, det tror jag är en sund, naturlig del av det kristna livet och definitivt av det kristna ledarskapet. Så vi behöver be också om beskydd. Och då är vi ju inne egentligen på frågan om trons rustning. För en rustning har man ju för att skydda sig. Och Bibeln ger oss konkret undervisning för hur vi kan stå skyddade i den andliga kampen. Och jag tänkte läsa ur Efeserbrevet 6. Och jag läser på svenska, men ni får det på norska. Det tänker jag är win-win. Till sist, skriver Paulus. Och det här är ju faktiskt lite sammanfattning av hela Efesierbrevet. Han liksom landar i slags sammanfattning genom att utlägga trons rustning. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka alla den ondes brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Det är en häftig bibeltext. Det finns väldigt mycket att ösa ur här. Och vi ska titta på en del i alla fall här ikväll. Och jag vill börja med att säga vad jag tror att den här rustningen faktiskt handlar om. För jag hävdar att det här egentligen bara är ett annat sätt för Paulus att tala om Jesus. Jag hävdar att trons rustning i grunden är Jesus själv. Paulus talar gång på gång i sina brev, och inte minst i Efeserbrevet, om det här att vara i Kristus. Det kanske ni känner igen. Att vara i Kristus och allt som Gud har gjort för oss i Kristus, i Jesus. Och att vara i Kristus, det är att vara liksom iklädd hans nåd, att vara beskyddad av honom, att tillhöra honom, att ha sin identitet i honom. Allt det goda som Jesus vill göra i våra liv. Och det innebär ju också i den osynliga världen att om du är i Kristus, så när Gud ser på dig, så ser han sin son i dig. Vi är fortfarande syndare, men i Kristus är vi förlåtna syndare. Och Gud ser hans renhet, hans helighet i oss. Och det är faktiskt samma sak med djävulen. Han ser också Jesus i oss. Och han tycker inte om det. Han provoceras av det. Men det säger någonting om beskyddet i att tillhöra Herren. Både Gud och den onde ser Kristus i oss. Och det är det här som trons rustning i grunden handlar om. Att vara förankrad i Herren själv. Och vi ser det redan i början av den här texten. Det talas om att vi ska bli starka, inte i oss själva, utan i Herren, i hans väldiga kraft. Så att ta på sig trons rustning, det handlar inte främst om vilka vi är eller hur mycket vi har rustat oss. Det finns en sån uppmaning och vi kommer tillbaka till den. Men framförallt handlar det om att ikläda sig Jesus själv, hans rättfärdighet, hans sinnelag. Och det är grunden, tänker jag, när vi talar om trons vapenrustning. Men det innebär inte att vi ska vara helt passiva i den andliga kampen. Paulus instruerar oss som läser det här och säger att vi också behöver använda oss av beskyddet, kan man säga. Segern är vunnen, men vi måste också tillämpa segern i våra liv så att den blir effektiv och gör nytta. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp, skriver Paulus. Och jag tror att vi ska notera inte minst det här ordet hela. Hela vapenrustningen. För jag tror att en utfordring som kan finnas i våra liv, det är att vi missar vissa delar. Vi kanske har några områden som vi tänker på, bryr oss om, och så är det andra delar av rustningen som vi inte kanske tänker på eller inte ens bryr oss om. Och här säger Paulus, ni behöver hela paketet, hela rustningen. Och det tror jag är en viktig insikt i den här texten. Och så kommer då de här berömda orden. Och varje predikan om den andliga kampen egentligen, tror jag nästan citerar det Paulus säger i vers 12 här. Att vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Och det Paulus säger här, det är ju dels att det verkligen pågår en andlig kamp. Den är hela tiden pågående. Men också att bakom det synliga, det vi kanske möter som människor, som ideologier, och där vi kan uppleva att det finns personer kanske som också vill förstöra för oss och för Guds rike i den här världen. Ja, det Paulus säger att det handlar aldrig bara om människor. Det finns alltid andliga makter bakom detta, och det är de som är våra verkliga fiender. Förstarna, makterna, världshärskarna. Och det är ju också en frontalkrock egentligen med vårt materialistiska tänkande. Inte minst i Skandinavien har vi ett ganska självklart utgångsläge att det bara är det här vi kan se och ta på som är verkligt. Paulus säger ju tvärtom. Bakom allt det synliga döljer sig andra makter. Ja. Och det här är också ganska befriande. För det innebär ju att människor är aldrig våra fiender egentligen. Om vi tar de här orden på allvar. Jesus säger att vi ska älska våra fiender. Det har ni säkert hört. Och det bottnar ju också i detta. Jag behöver inte se en annan människa som min fiende. Det finns en större agenda, andra krafter bakom det vi kan uppleva som fientlighet. Och det är de som är våra verkliga fiender. Där finns det verkliga problemet. Så därför ska vi inte vända oss för mycket mot varandra som människor. Vi ska älska till och med våra fiender. Men vi ska också ta ansvar framförallt för våra egna liv och för vår vandring med Gud. I någon bibelöversättning så talas det om att vi ska behålla fältet. Ni vet, som militär så erövrar man nytt territorium. Och då är uppgiften här att behåll det du har erövrat. Håll fast vid det du har fått. Det Gud har gett dig. Och ett sätt att utlägga det, tänker jag i alla fall, det är att inte fokusera för mycket på vad andra gör som är fel, utan satsa vår energi på att göra det Gud verkligen har kallat oss till. Vad har du för uppgift i Guds rike? Vad vill han att du ska göra för honom? Ja, men se till att gör det. Och titta inte för mycket åt sidorna, utan låt dig liksom inte distraheras. För det är också en del av fiendens sätt att angripa oss. Att hålla på med massa saker där eller där, så att vi jagar efter det. Och kan tycka att vi kanske är jätteandliga när vi gör det. Men det vi gör, det vi missar, det vår huvudkallelse, det vi egentligen skulle göra. Och så kanske till och med vi besegrar fienden här på sidorna. Men vi missar det stora slaget som vi hade utifrån vår kallelse. Jag tänker att även det är en bild för hur den andliga kampen ser ut. Eller kanske att vi sammanligner oss med andra människor väldigt mycket. Titta på vad andra gör dåligt är ju ett sätt. Men det kan också vara att vi tittar väldigt mycket på vad andra gör bra. Och så blir vi avundsjuka och tänker att åh, om jag var sån där. Men det är också ett stickspår. Då hamnar vi vid sidan av vårt kall. Och än en gång, jag tänker att det här är också ett uttryck för den andliga kampen. När vi distraheras. Vi ska behålla fältet, skriver Paulus. Fokusera på vårt uppdrag, vår kallelse. Utkämpa våra strider. Hänger ni med? Does it make sense? Något sånär. Det är bra. Jag tror faktiskt att det är bibliskt. Men ni får pröva det mot denna och andra bibeltexter. Vi ska titta lite närmare konkret nu på trons vapenrustning. Och den har ju ett antal olika delar. Och den första delen, det är sanningens bälte. Eller sannhetens bälte. Vad innebär det? Ja, det innebär ju att vi är kallade att vara grundade i sanningen. Det handlar om för vår egen del att ha ett gott och ett rent samvete inför Gud. Att faktiskt göra upp med det som är synd i våra liv. Be om förlåtelse för det som är fel i våra liv. Framförallt tänker jag att det handlar om att vara grundad i Jesus själv. Jag sa ju det här i början. Trons rustning är Jesus. Och vem är sanningen i Bibeln? Jo, men det är ju Jesus. Han är vägen, sanningen och livet. Så sanningens bälte, det är att vara förankrad i Herren själv. Men också att vara grundad i hans ord. För Guds ord är ju också ett uttryck för den sanningen i den här världen. Att se till att det vi säger och det vi gör håller också i lyset av Guds ord. För det är ju så Jesus säger att himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Det finns en förankring i Jesus och i hans ord som ingen djävul kan ta ifrån oss. Sanningens bälte är den första delen av trons vapenrustning. Nästa del är rättfärdighetens brynje, eller pansar på svenska. Och även här finns det faktiskt flera perspektiv. Bibeln talar ju om Gud som den rättfärdige. Och när vi håller fast vid honom, tror på honom, då får vi del av hans rättfärdighet. En fantastisk gåva. Och som jag sa tidigare, det här är både Gud och djävulen mycket väl medvetna om. Och Paulus säger i Romarbrevet att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Det är vad Guds rättfärdighet åstadkommer i våra liv. Och man kan säga att djävulen vill ju alltid oss illa. Han vill alltid ont. Och han har många olika sätt att försöka komma åt oss. Men ett av hans viktigaste vapen mot oss, det är ju alltid vår egen synd. Han ser det som är fel i våra liv och så anklagar han oss för det. Satan betyder ju anklagare eller åklagare. Men när vi är iklädda rättfärdighetens brynje, då kommer inte fienden åt oss. När vi lever i tillgivelsen, då har inte Satan någonting kvar att anklaga oss för. Och Paulus utgår ju här från den romerska soldaten, hur hans rustning såg ut. Och då är det faktiskt så att brynjen som en romersk soldat hade, den täckte både bröstet och ryggen. Så det var en heltäckande brynje. Och det innebar att den skyddade alla vitala organ. Inte minst hjärtat. Och jag sa ju tidigare att den stora kampen handlar om våra hjärtan. Så att vara skyddad i rättfärdighetens pansar, det är ett oerhört effektivt skydd. Men det finns också någonting här som är förpliktigande, som kallar oss till någonting. Och det är att vi är kallade att ta emot Jesu rättfärdighet, men vi är också kallade att leva rättfärdigt. Att faktiskt låta Guds karaktär, Guds vilja påverka vårt liv, vår vardag, våra prioriteringar. Och jag tänker egentligen så här, om Gud är rättfärdig så vill han naturligtvis alltid försvara oss. Han kommer alltid älska oss. Men han kan faktiskt inte försvara orättfärdighet i våra liv. Om vi går långt bort ifrån honom i det vi gör, då kan han inte sanktionera det. Det som är öppet uppror mot honom, det som är öppen synd mot honom, det blir ett problem i den andliga kampen. Så vi får ta emot Guds rättfärdighet genom tillgivelsen, men vi uppmanas också i Bibeln att leva rättfärdigt och att det också ger ett beskydd. Om du lever helt utanför Guds vilja så kommer det att göra dig sårbar i den andliga kampen. Och det kanske inte är lika uppmuntrande att höra, men jag tror att vi måste vara ärliga där. Vi behöver ikläda oss trons vapenrustning, och en del av det är också att värna detta med vårt eget liv. Och det innebär ju naturligtvis de här klassiska sakerna. Kompromissar vi på områden som pengar, sex eller makt? Agerar vi tveksamt när ingen ser det? Ja, men i den osynliga världen syns det här. Och det finns ingen fördömelse. Tillhör du Jesus, vill du leva i hans tillgivelse, så kommer du alltid få vara nära Herren. Men i den andliga kampen behöver vi också tänka till här och inte göra oss sårbara. Inte gå in i orättfärdighet i våra liv. Och det tror jag är ett viktigt budskap också i den här texten. Sen har vi villighetens skor, och det här kan man översätta lite olika. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger, stod det i en av de svenska översättningarna. Och man kan ha lite olika tyngdpunkt här, om fokus ligger på friden eller om fokus ligger på att vara redo, att vara beredd. Och jag tänker att det kan väl vara både och. För vi ska alltid sträva efter frid som kristna. Men jag tänker också att ställa sig till Guds förfogande, att vara villig att gå, det är faktiskt också en del av rustningen. Och för mig har det här varit en väldigt stor tröst. Jag har en kallelse att ibland sticka ut hakan. Det gör jag i min roll som generalsekreterare för Evangeliska alliansen, där vi har som uppgift att vara en tydlig kristen röst, dels in mot kyrkan men också ut mot samfundet. Och ibland så står jag i fronten för frågor som är, man kan få ganska mycket kritik för. Och alla ska inte ha en sån uppgift. Men för mig har det varit en väldigt tröst att veta att jo, men om jag gör det här för att Gud faktiskt har kallat mig, då finns det också ett beskydd i det. Vi kan lätt tänka att om jag bara gömmer mig ner i hörnet där borta och inte gör något väsen av mig, då ska inget jobbigt hända. Och det kan ju möjligen stämma att det inte så mycket jobbigt händer, men du kommer inte åstadkomma någonting heller nere i hörnet. Och då är det fantastiskt att veta att ja, men om Gud faktiskt är med mig och vill att jag ska agera som ambassadör för hans rike, då finns det också ett beskydd i det. Och jag tror att några av oss kan behöva höra det också här ikväll. Våga lita på att det bär när Herren talar och leder. Och så är det fortfarande fridens evangelium vi ska föra ut. Och frid är ju en frukt av den heliga ande. Det är en frukt av frälsningen i Jesus Kristus. Och du och jag är kallade att vara män och kvinnor av frid. Och det är faktiskt ett vapen i den andliga kampen. Och jag vill läsa Romarbrevet 16, några verser. Jag uppmanar er bröder att se upp för dem som skapar splittring och väcker anstöt mot den lära som ni har fått undervisning i. Håll er borta från dem, för sådana människor tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk. Och med fina ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. Er lydnad är ju känd av alla, därför gläder jag mig över er. Men jag vill att ni ska vara kloka när det gäller det goda och oskyldiga när det gäller det onda. Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Alltså det finns mycket splittring, mycket osämja, mycket kamp och fientlighet. Vi ska inte ge oss in i sånt. Vi ska vara fridens budbärare. Men det här är också en andlig strid. För det är också fridens Gud som krossar Satan, åklagaren, under våra fötter. Det är en ganska fantastisk bild. Och det är ett löfte i Guds ord. Så första halvan av den här rustningen har med sanning, rättfärdighet och frid att göra. Att leva och praktisera Guds egenskaper på de här områdena. Men jag ska säga någonting också om andra halvan av den här texten. För sen så talar Paulus om trons sköld. Med den, säger han, kan vi släcka den ondes alla brinnande pilar. Det är också ett fantastiskt löfte. Vad är djävulens brinnande pilar? Jag tror att det kan vara lite olika saker. Jag tror att det handlar om angrepp på vår tro, på vår frimodighet, på vår glädje i Gud. Allt det här som liksom vill dra ner oss, ta ifrån oss frimodigheten, ta ifrån oss glädjen. Vissa av oss vet att Martin Luther talade mycket om anfäktelsen. Känner ni igen det ordet? Anfechtung på tyska, om det hjälper någon. Anfechtung, det är det här som krigar mot tankarna, sinnet. Och vill liksom dra mig bort ifrån Guds plan i mitt liv. Sådana pilar. Det kan också vara andra människor som är hatiska mot oss. Svartsjuka kanske. Förtalar oss. Jag tror att ibland så faktiskt behöver vi i bön be någon kristen broder eller syster att liksom rycka ut såna här pilar som har skickats mot oss. Och bara ta det väldigt konkret. För att vi ska stå fria från sånt som har lagts på oss. Och jag har själv upplevt det gång på gång att liksom hela min ande förnyas när jag får ta emot den typen av förbön. Fantastiskt faktiskt. Och Paulus säger att trons sköld, med den kan vi skydda oss för alla dessa pilar. Och den bilden av Gud som en sköld är en av de första skildringarna vi möter i Gamla testamentet. Första Mosebok 15. Där säger Gud till Abraham, patriarken, att jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Så än en gång ser vi, skölden, det är Gud. Det är Jesus. Det är hans närvaro i våra liv som är nyckeln. Så det vi gör när vi håller upp trons sköld är att vi håller upp Jesus. Vi visar på vem han är, vad han har lovat oss. Och då faller pilarna till marken. Och jag sa att det här återspelar också den romerska soldatrustningen. Vet ni att det fanns två olika sköldar i den rustningen? En liten sköld som vi ofta ser på bild. Men också en stor sköld, 1,2 meter hög. Som man kunde skydda sig helt bakom. Och det är den skölden som Paulus talar om här. En gigantisk sköld. Den kan vi gömma oss bakom. Jesus själv. Och vi närmar oss slutet på den här rustningen. Frälsningens hjälm är det femte av de här sex delarna. Och tittar vi på de romerska hjälmarna så var det starka hjälmar. De gjorde av järn eller brons. Kunde ofta ha ett skyddande visir. Men det som också är intressant är att även Gamla testamentet talar faktiskt om de här sakerna. Jesaja 59 formulerade så här. Det talas om hur Gud faktiskt är frustrerad över sitt folk. Vilken brist på kärlek till sanningen som präglar folket. Och då säger han så här att rättvisan trängs tillbaka. Rättfärdigheten står långt borta. För sanningen vacklar på torget. Det som är rätt kan inte komma fram. Sanningen har försvunnit. Och den som undviker det onda blir plundrad. Detta såg Herren och han var missnöjd med att det inte fanns någon rättvisa. Okej, så Gud ser att hans folk lever i kompromiss. De bryr sig inte om sanningen och rätten. De har inte sanningens bälte, de har inte rättfärdighetens pansar. Och det här gör ont i Gud. Och då säger han, då måste han själv träda in, för så här kan inte få fortsätta. Han såg att ingen steg fram, han var förundrad över att ingen grep in. Då hjälpte honom hans egen arm och hans rättfärdighet stödde honom. Han klädde sig i rättfärdighet som pansar och satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Han klädde sig i hämndens dräkt som klädsel och svepte sig i lidelse som en mantel. Och det är helt uppenbart, det här är ju konkret bakgrunden till hela Paulus undervisning om trons vapenrustning. Jesaja 59. Hur Gud själv engagerar sig i kampen mot ondskan, mot orättfärdigheten. Och på samma sätt vill han att du och jag ska gå in i den andliga striden. Att med Jesus vid vår sida faktiskt ta fighten mot ondskan, mot orättfärdigheten i den här världen. Så trons rustning handlar ju om ett beskydd, att vi får stå skyddade. Men det är också en kallelse för oss att se oss själva som soldater. Vi strider för den gode guden. Och jag har ju en titel på den här boken, Farliga för fienden. Varför då? Jo, därför att varje kristen, tänker jag, borde kunna be den bönen. Jag vill vara farlig för fienden. Jag vill inte vara neutral för en onde. Det vore bedrövligt om hela mitt liv gjorde så lite avtryck att djävulen inte ens brydde sig om vad Olof Edsinger gjorde. Eller hur? Och så är det för varje kristen discipel. Kampen är vunnen. Jesus är segraren. Men nu vill vi ställa till lite besvär för fienden under vår tid här på jorden, tänker jag. Trons rustning handlar om det. Att både stå skyddad men faktiskt också använda de vapen han har gett oss. Och i den rustningen finns det ett enda vapen som är offensivt. Och det är det här. Andens svärd som är Guds eget ord. Och det innebär att när fienden angriper oss, då ska vi använda oss av kraften i Guds ord. När motgångarna kommer, då ska vi tala hans sanning in i våra omständigheter. Och även här är det ju Jesus som är vårt föredöme. För vad gjorde Jesus när han var i öknen och blev frestad av den onde? Jo, han talade Guds ord. Han påminner om löftena. Och han är vår förebild. Du och jag får göra samma sak som Jesus gjorde. Och det är klart, det här visar ju också vilken katastrof det är med en kyrka som tar lätt på Guds ord. Som aktivt kompromissar med det som står i Guds ord. För då gör vi oss av med vårt främsta vapen mot fienden. Och skapar en yta där han faktiskt kan komma åt oss för att vi har kapitulerat och sagt att vi bryr oss inte om vad Herren har sagt. Så det finns ett stort allvar här också, tänker jag. Än en gång, vi ska vara farliga för fienden. Och det bästa sättet att vara farlig för fienden, det är att tro på Jesus och hans ord. Helt enkelt. Det är väl ett sätt att sammanfatta detta. Och vi skulle, som vi läste tidigare, ta på oss hela Guds vapenrustning. Guds fulla rustning. Och det betyder att vi behöver alla de här olika delarna. Vi kan inte bara välja en eller två. Och eftersom rustningen i grunden handlar om Jesus själv, så kan man säga att vad det här handlar om, att vi behöver lära känna hela Jesus. För han är allt det här. Vi behöver lära känna Jesus som sanningen. För det är den sanningen som är vårt bälte. Det som håller resten av rustningen på plats. Vi behöver lära känna Jesus som vår rättfärdighet. För det är bara den som kan ge det här skyddande pansaret, brynjen. Vi behöver lära känna Jesus som vår frid, för vi ska förkunna fridens budskap till vår omvärld. Vi behöver lära känna Jesus som vår sköld, som vår frälsning, för vi är barn till den mäktige Yeshua. Jesus betyder ju Herren frälser på hebreiska. Det handlar om Jesus. Och det handlar om att låta honom vara allt det Guds ord faktiskt säger att han är. Och vi har tyvärr en tendens, tror jag, också i kristenheten ibland, att göra Jesus ganska mycket mindre. Att lyfta fram bara några få av hans egenskaper. när han ändå har väldigt många olika egenskaper. Och ju bättre du lär känna Jesus, desto mer av den här fullheten kommer synas också i ditt liv. Och det sista, som kanske inte fanns någon slide på, men det är bönen. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Det var det sista jag läste. Och även här påminns vi om vårt behov av att vårda relationen till Herren. Att leva i umgänge med honom. Men vi får också en påminnelse om att sann andlig auktoritet, auktoritet i den osynliga världen, det är en gåva från Herren. Och den handlar väldigt mycket om att leva i fällesskap med honom. Och när du tar mycket tid i bön, så kommer också i någon mening din andliga tyngd och auktoritet att växa till. Och när vi gör det, så kommer också någonting att äggas upp i vårt inre. Och vi ska inte ta tid för det, men tidigare i Jesaja-boken i kapitel 41 så talas det om, eller 42, så talas det om ett Herrens stridsrop. Hur Herren också ropar ut mot den här världens synd och ondska. Och det är någonting om att vi också som discipler till Jesus behöver smittas av det här ropet. Att ja, men vi får också dela Guds vrede över synden. Guds vrede över ondskan. Att vi vill strida med hans goda vapen, sanning och rättfärdighet och frid, mot det som bryter ner Guds goda skapelse. Så att det som Gud är vred över också blir vår vrede. Det som Gud gläds över också blir vår glädje. Det som Gud sörjer över också blir vår sorg. Jag tänker att det också är varje disciples bön och bör vara det. Så jag tänker att vi tar bara en kort stund och ber utifrån den här undervisningen som är så innehållsrik faktiskt. Och säger så mycket om den andliga kampen, ja, men egentligen lika mycket om vem Herren själv är. Så Jesus, vi tackar dig för ditt ord. Tack för att det är ett mäktigt vapen i den andliga striden. Tack att det vittnar så kraftfullt om vem du själv är. Och Herre, du ser alla oss som sitter i den här lokalen just nu. Du vet om det är någon särskild del av din vapenrustning som vi har glömt bort eller kanske aktivt hållit ifrån oss. Jag vill bara be dig enkelt just nu, Herre, att tala till oss. Visa vad vi har våra blottor, där vi kanske inte är så rustade som vi skulle behöva vara. Om det är någon av dina egenskaper, Herre, som vi inte har riktigt tagit till oss, undervisa oss, Herre, om vem du är och hur ditt beskydd ser ut i våra liv. Tack Jesus för att du har vunnit segern över den onde. Hjälp oss alla att tillämpa den segern i våra liv, så att vi frimodigt kan göra skillnad och faktiskt också vara farliga för fienden i den här världen. Det vill jag be i Jesu namn. Amen.
Tack för att du har hört på podcasten från Salem Bergen. I Salem vill vi vinna, bevara, utrusta och sända till Guds ära. Vi önskar att se människor finna fällesskap, möta Jesus och bli discipelgjort här i Bergen och i resten av världen. Vill du veta mer om oss, gå in på salem.no.